Psalm 122 börjar väldigt fint, en mening där. Vers 1 i psalm 122, den går så här. Jag gladdes när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. Och jag hoppas att du känner det idag, att det är gott att få komma till kyrkan igen. Efter en sommar när vi har annat att stå i, det är mycket som händer i livet, det är mycket som tar vår uppmärksamhet, så får vi komma tillbaka till kyrkan och det är gott. Jag blir glad när jag får gå till kyrkan igen och det är gott att få vara här. Vi är tillbaka efter en sommar och den kan vara fylld av glädje, men det kan också vara fyllt av oro. Och liksom inför den här hösten så kan vi bära med oss olika saker in i det. Och det kan vara så att du kommer hit utvilad, men du kan också vara trött efter den här sommaren. Och oavsett vad du bär med dig så vill Gud möta dig i det. Han vill möta dig i det och hjälpa dig vidare i den här hösten tillsammans med honom, om vi bara söker honom. Och vilken kyrka vi har att gå till också. Jag fortsätter att bli så välsignad av den här församlingen. Och den här församlingen fortsätter vara en sån välsignelse för den här byn. Och det är bara att tacka Jesus lite kring det vi hörde här innan om foodtrucken. Och hur vi bara får vara till välsignelse för människor. Och det behöver inte vara konstigt heller att vara till välsignelse för människor. Att vara kyrka och finnas där. Att bli omtalad behöver inte vara konstigt heller. Alltså vi får vara den församlingen i Veddige. Som möter människor, som man pratar om och som man tycker om. Så det är en välsignelse, absolut. Jag hade förberett en predikan, eller egentligen hade jag en tanke om 2-3 predikningar för den här hösten som jag hade liksom en idé om. Så hade ju församlingsledningen då lite bön och liksom bad över det här med tema för hösten. Och så fick jag ju då från Marie här att temat för hösten blir brinnande hjärtan. Och det är ett fantastiskt tema. Men då i måndags var jag färdig med den predikan jag hade tänkt hålla här idag. Men jag kunde inte släppa detta temat. Det tog tag i mig och det tog tag i mitt hjärta. Så det blev till slut att jag skrev en ny predikan. Och så i tisdags började jag på brinnande hjärtan och vad det är. Liksom. Vad är det vi har att lära oss av det här temat? Jag vill liksom ta avstamp i det. Jag tror att Gud har talat till oss i detta. Jag tror att han talat till den här församlingen. I det här temat och han verkligen talade till mig och lät det få bara slå rot direkt i mitt hjärta. Och jag har liksom, det känns så roligt att få dela detta med er, för jag tror att det här är direkt ifrån Gud ett ord till oss idag. Brinnande hjärtan. Och det är ju så, vi kan inte boxa in Gud liksom. Vi kan inte liksom rama in allt det här. Och våra tankar är inte hans tankar. Ibland så har han en annan tanke. Och jag ska ärligt säga att de här predikningarna som jag hade tänkt på förberett, jag kämpade lite i liksom mina förberedelser där. Jag blev färdig med den till slut, men det var lite kämpigt. Och nu förstår jag ju varför liksom. Han hade en annan tanke. Ibland får vi bara lita på att Gud har en plan. Så, jag ska dela lite kring detta med brinnande hjärtan idag. Och vi ska till ett första bibelställe i Lukas 24 kapitel i Lukas evangeliet. Och det är hans sista kapitel i Lukas evangelium. Så det är mycket som har hänt här redan. Jesus har ju vandrat på jorden liksom och predikat. Han har blivit korsfäst. Och det här är ju sista kapitlet. Och då får vi möta 2 stycken av hans efterföljare. 2 följare till Jesus. Som är på en vandring då. Efter att Jesus har blivit korsfäst så är de på väg till en by utanför Jerusalem som heter Emmaus. De här är kända som Emmausvandrarna. Och de här 2 killarna, de går där och de ventilerar allt. De har en lite debriefing där på vägen. En mil går de ungefär, lite drygt står det, utanför Jerusalem. Och de delar med sig till varandra. Liksom. De samtalar och diskuterar allt vad som har hänt, står det, att de pratar om. Och de är bedrövade, de är ju liksom, de hade ju en tanke om vad det här var som hade hänt nu med Jesus liksom. Men de känner sig bedrövade och på den här vandringen så närmar sig Jesus dem. Men de känner inte igen honom, för det står att deras ögon är slutna, så de ser inte att det är han. Jesus låter sig inte kännas igen för de här 2 killarna, så att de känner inte igen honom. Och de trodde ju att Jesus kom för att rädda Israel. De hade ju en idé om vad som skulle hända. Men så blev han korsfäst. Han blev utlämnad och korsfäst. Så de förstår inte riktigt vad det här var nu då. Då var det inte så som de hade tänkt. Att det inte var Messias. Men de vet också att kroppen var borta sen. För det var några som hade gått dit och kollat och kroppen var borta. Och sen så var det 2 kvinnor också. Eller några kvinnor bland dem som hade fått en syn. Där änglar sa att han lever. Men de kunde ändå inte förstå eller tro på det riktigt. Och det är då som Jesus talar till dem på den här vandringen. Och då står det så här i Lukas 24 kapitel från vers 25. Då sa han till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss, det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem, där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon, och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Amen. Amen. Så tröga ni är i tanke och hjärta, säger han till dem. Och sen så landar de själva lite senare i liksom en annan reflektion av det här samtalet. Brann inte våra hjärtan? Hur kommer det här tröga hjärtat till det brinnande tillståndet? Alltså hur blir ett trögt hjärta brinnande? Ja, men det är i mötet med Gud. De hade gått där och de hade samtalat och skrifterna hade fått öppna sig för dem. Det är skillnaden mellan det där tröga hjärtat och det brinnande hjärtat. När du får liksom borra ner dig i Guds ord, få lära dig på djupet om vad det säger. Och de här lärjungarna, de fick ju möta Guds ord i dubbel bemärkelse kan man säga. För att dels hade de skrifterna som är Guds ord, men de fick dem förklarade av Jesus själv. Som är Gud också och Guds ord. Så de fick ju möta Guds ord i dubbel bemärkelse kan man säga. Och det är någonting som växer i oss när vi får spendera tid med Gud. När vi får närma oss honom på djupet. Som de här vandrarna till Emmaus, så bygger detta på att vi får närma oss honom på djupet. Att vi får lära känna honom närmare. Det är det som sätter hjärtan i brand. Så när skrifterna öppnas, det är ju liksom när du ge dig in i det lite. Och jag predikar för mig själv när jag säger det här, att då är det inte dagens bibelvers i appen liksom. Det är inte att öppna skrifterna. Det är inte att närma sig Gud på djupet, att få en vers om dagen, utan du behöver grotta ner det. Du behöver liksom studera det. Du behöver ge dig in i det på ett annat sätt. Det kan vi göra i bön också. Det behöver inte bara vara att du sitter med din bok liksom, utan arbeta lite med det och be. Så spendera tid med Gud, så kommer skrifterna öppnas för dig på ett annat sätt. Och det är just det där som blåser liv i den där elden som vi bär inom oss. Eller hur? Och det är många av oss som känner igen det där, att när man har en period och man inte läser så mycket av sin bibel längre. Man kände en gång att hjärtat brann. Kanske när du döpte dig. Jag tror att det är vanligast där. Liksom. Det känner man igen. Mitt hjärta brann, men nu har det liksom falnat lite. Och då kanske det är dags att ge sig in i texterna igen, ge sig in i skrifterna och låta dem öppna sig för dig. Då kan ditt hjärta få liksom upp den här lågan igen. Då kan du sätta eld på det hjärtat igen. Och det har jag själv upplevt. Jag upplever det varenda gång jag sitter och liksom förbereder predikan. Det är just det som är så välsignat i mitt liv, då, att jag får dela ordet på det här viset. För att jag får ju verkligen sätta mig med skriften och liksom söka Gud och då öppnar sig också ordet. Och då, det är det mest fantastiska med det här. När liksom Gud undervisar oss om sitt eget ord i bibelläsningen. Och vi kan vara säkra på det, att när hjärtan brinner, då är det för att man har mött Jesus på djupet. Alltså du känner igen det. När ditt hjärta står i brand, då har du närmat dig Gud verkligen. Så det är ett kvitto också tycker jag. På att du har närmat dig, att du ligger rätt. Och det är en välsignelse för oss att ta del av. Det är hans ande som bosätter sig i oss. Det är Guds ande, hjälparen som vi pratar om. Som liksom kommer till oss och undervisar oss också. Och det är någonting särskilt med att läsa skrifterna och få förklaringen av Gud samtidigt. För vi sa ju det, den här dubbla bemärkelsen. Alltså de har skrifterna och så har de Gud själv som förklarar det för dem. Emmausvandrarna hade ju Jesus som gick med dem och de hade skrifterna. Du och jag, vi har ju vår bibel, men vi har också den helige ande. Det är precis samma sak. Han kommer att förklara och öppna skrifterna för dig. Om du söker honom Sök hans ande när du sitter med din bibel. Bjud in heliga ande när du läser din bibel. Så ska han öppna skrifterna för dig. Det är på ett helt annat sätt än när du liksom bara läser ordet och inte blandar in den heliga ande. Han finns där för att hjälpa dig i det. Det är så viktigt att vi gör det som Guds folk. Så de här Emmausvandrarna då, när de kommer fram där på kvällen, då har de gått drygt en mil, står det, utanför Jerusalem. Och de ligger till bords med Jesus, alltså man äter ju på det viset. Och Jesus bryter brödet och deras ögon öppnas. Det som händer då när deras ögon öppnas, det är att de inser vem Gud är. Då inser de vem Jesus är. De har inte sett honom innan, men då vid brödsbrytelsen, då öppnas deras ögon och de inser att det här är Jesus som vi sitter med. Och deras reflektion är ju att våra hjärtan stod ju i brand när han öppnade skrifterna för oss. Var det inte så att våra hjärtan stod i brand? Och i samma stund, och det här är det intressanta, i samma stund så bryter de upp och då går de tillbaka. Har du haft en lång dag någon gång? En lång promenad? Säg att du går lite drygt en mil. Man är ganska mör efter det. Och då tänker vi ändå liksom Nike-skor och asfalterat. Men nu snackar vi antika vägar och sandaler. De har gått drygt en mil och det är kväll. För det säger de till Jesus att dagen går mot sitt slut. Så kom med oss hem. Så det är kväll. De har gått drygt en mil. Men när de får se vem Jesus är. När de får möta honom. När de märker liksom hur hjärtan har stått i brand i dem. Då hindrar inte det dem. De reser sig upp och de går direkt. Jag tänker ändå att det är en dag imorgon då, eller? Men de reser sig direkt och de går mot Jerusalem igen. Då tar de den vägen tillbaka igen, den steniga vägen i sandaler liksom på kvällen. Jag tänker att de går liksom hela kvällen där. Det är ju inte liksom, det är mitt i natten de kommer fram kanske, vad vet jag. Men det är någonting som manar oss i det där. Alltså det är en instinkt i oss att dela med oss när vi märker detta. Att när vi får möta Jesus, anden har talat till oss och vi har fått möta honom på djupet, då är det en instinkt i oss att dela det. Vi ser det i de här lärjungarna och vi kan känna det själva, att när vi har ett hjärta som brinner av mötet med Gud, då vill vi sprida det. Eld sprider sig om vi bara håller oss nära någonting annat liksom som kan fatta eld. Så du behöver närma dig någon annans hjärta kanske. Du behöver dela det där. Den där elden behöver sprida sig och det är en instinkt i oss. Och det är kanske tydligast på de nyfrälsta. Alltså de som precis har mött Jesus. De som har döpt sig. Där kan man se liksom hjärtan som står i brand. Och man kan se att det finns en längtan att dela detta på ett annat sätt. Även för min del. Jag är inte särskilt frimodig egentligen. Jag får jobba med det. Jag tycker att det är lite jobbigt liksom att stå för min tro ute bland folk. Det kan låta konstigt. Jag kan predika så här. Men liksom när jag möter människor och det här kommer på tal, då blir det ofta lite jobbigt och det skaver lite. Men när jag var nydöpt, då fanns det liksom en helt annan inställning. Då delade jag och då var det mycket liksom, ja, det var sociala medier, liksom Instagram och Facebook. Men jag hade också idéer om vad vi kunde göra. Det fanns liksom ett brinnande hjärta i mig som ville ut, som ville nå andra, som ville nå fler. Så idéer och tankar och liksom en önskan fanns där. Och det är kanske lättast att se just på de som precis har mött Jesus. Som precis har blivit liksom fyllda av honom. Och det handlar ju mycket om att när anden får ta sin plats i dig. När Gud får sätta ditt hjärta i brand. Då bränner det bort den här egoismen. Då bränner det bort de där bekymren. Alltså det är någonting med Guds eld som bränner bort det som står i vägen. Det som binder dig i din frimodighet, det bränns bort av Guds eld när du får möta Jesus på det viset. Då bränner du bort det och du får ett annat fokus. Fokus flyttas från dig själv till de andra. Det är vad som händer när Gud sätter hjärtan i brand och du vill dela det. Du vill ge det till någon annan. Och det är också hans tanke och hans vilja. Alltså Guds ande, han vill att vi sprider. Han vill ju spridas också. Det är hans tanke. Hans tanke är att det ska spridas, hans vilja är att vi ska tala ut om vad vi vet för sant. Vad vi vet om Jesus, vad vi vet om Gud, det ska talas ut. Men det är ju också svårt. Jag känner ju det själv, liksom, att ta emot lite. Det kan vara jobbigt, låt oss vara öppna med det. Men han manar oss, han utmanar oss och uppmanar oss att tala ut. Och vi ska gå till en annan bibeltext från Lukas 8:e kapitel. Och det som har hänt här då, det är att Jesus har mötts av en synagogföreståndare. När vi kommer in i den här berättelsen så är det en man. Han är synagogföreståndare och hans dotter ligger för döden. Hon är döende och han vill ha Jesus hjälp. Så Jesus är på väg till den här mannen för att hela hans dotter då. Och i detta så händer då lite saker. Vi går in lite konstigt mitt i vers 42, så andra delen kan man säga, vers 42 i Lukas 8 kapitel ska vi läsa. Det som händer på vägen där är då detta. På vägen dit trängde sig folkmassan nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i 12 år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sa, mästare, hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid. Amen. Det här är en välkänd berättelse och vi brukar tala om den liksom utifrån att närma oss Jesus, så att vi behöver bara komma fram och röra vid honom, få vidrörandet av honom, så kan vi bli hela. Men det som har varit mitt problem lite med den här texten, ska jag säga, det som jag har liksom inte kunnat riktigt förstå eller komma runt, det är hur Jesus inte kunde veta vem hon var som rörde vid honom, att han inte såg det. Kan det vara möjligt att han som ser igenom människor precis hela tiden ser genom Natanael, jag såg det under fikonträdet, säger han. Och han ser liksom den här kvinnan vid brunnen och säger att du har haft så många män och den du har nu är inte din man. Han ser allt detta. Men kan det vara så att han missar den här kvinnan? Jag tror att det ligger någonting annat i detta och ni får välja vad ni tror på i det. Jag ska dela min tolkning av det. Och min tanke, för jag har landat i att jag tror att Jesus såg henne, han visste att det var hon. Han visste att hon rörde vid honom av den anledningen och att hon blev helad av honom. Att kraft gick ut och han såg vart den gick. Han såg henne bara rakt igenom, fanns inga frågetecken där. Så varför frågar han då? Jo, jag tror att han ger oss möjligheten att vända oss till honom. Han ger oss möjligheten och valet att gå till honom och säga tack för vad du gjorde i mitt liv. Jag tror att han ger oss möjligheten att vända oss till honom och tala ut. Och i den här berättelsen så vänder hon sig till Jesus och säger, det här gjorde du med mig. Och hon talar ut inför allt folket. Jag tror att Gud manar oss att tala ut. Och det var inte självklart för den här kvinnan. Hon kom darrande fram, står det. Det var jobbigt för henne. Hon hade en annan del i detta också, då hon ansågs oren i detta. Men hon kom ändå fram darrande och berättade för allt folket, stod det. Hon berättade inför allt folket vad som hade hänt med henne. Och jag tror att Gud, han är omtänksam och han är mild. Jesus är mild och omtänksam. Han vill inte outa henne i det läget. Jag tror att det är så enkelt att han vill inte att hon ska tvingas ut i ljuset på det viset. Han ger henne av sitt helande. Han ger henne av sin kraft. Men han låter henne avgöra och ta steget, komma fram och tacka honom. Komma fram och tala ut sin frälsning, för det är det hon gör här. Hon talar ut sin frälsning. Och det är någonting som gäller för oss idag också. Att vi får vända oss till honom. Vi får möjligheten och valet att gå till honom och säga tack. Och vända oss till andra och säga, det här gjorde Jesus med mig. Vi har det valet. Det är upp till oss själva. Jag tror också att vi, i andra Korintierbrevet skriver Paulus att vi är anförtrodda Guds ord, alltså försoningens ord, står det i andra Korintierbrevet. Han har anförtrott oss det ordet. Han har anförtrott oss det budskapet. Evangeliet om Jesus har han överlämnat åt oss i förtroende, kan man säga. Det är ett annat sätt att kalla det. Han har gett oss budskapet om sig själv. Nu har han anförtrott det åt oss för att vi ska göra någonting med det. Lite som den här kvinnan, hon fick liksom det från Jesus. Det var anförtrott henne. Hon får välja själv vad hon gör med det. Och vi är anförtrodda Guds ord. Det är inte till för att sätta in på banken för att det ska ligga där och bara ticka ränta, utan det ska investeras i andra människor. Alltså Guds ord och evangeliet om Jesus, det är till för att investera i den här byn. Det är till för att investera i människor vi möter, för att försöka få deras hjärtan att stå i brand. Det är till för att spridas. Och vi behöver liksom dela vad vi vet om Jesus. Det han gör i våra liv behöver vi dela med andra. För att locka, för att sätta igång den där längtan. För att jaga liksom igång den där önskan i människor. Evigheten där i som ropar ut. Och jag tycker att det är tydligt när jag läser Bibeln att detta är Guds tanke. Att vi ska tala ut, att vi ska vara frimodiga. Det finns stabil biblisk grund för detta, att vi ska tala ut, att vi ska berätta om Jesus. Så jag tänkte köra en sån här klassiker, tre snabba bibelord med William. Är ni redo för lite bibelord med William? Säg amen. Amen. Så tre snabba då, som säger att vi ska vara frimodiga och tala ut vår frälsning. Och det första har vi från Petrus och Johannes som står inför rätta efter att de har börjat predika Jesus. De säger: vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört i Apostlagärningarna 4. De kan inte vara tysta om vad de har sett och hört. Nästa kommer till Paulus. En natt sa Herren i en syn till Paulus: var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas. Vi ska inte vara rädda, vi ska tala ut. Och det sista där är en man som har varit besatt. Han har varit uppfylld av onda andar och Jesus botar honom. Sen säger han: gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig. Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. Alltså människor som talar ut, inte låter sig tysta, som är beredda att berätta om vad Jesus har gjort i deras liv. Tala ut sin frälsning och berätta om det glada budskapet. Det är det vi är kallade att göra. För ett brinnande hjärta kan inte hålla tyst. Det är någonting där i som inte kan hållas inne. Det där kommer att sprida sig. Och det brinnande hjärtan innebär en extrem brandrisk. Alltså spridningsrisken är enorm när en hel församlings hjärtan står ibland. Tänk om vi alla kunde gå runt med brinnande hjärtan. Vad skulle det innebära för människorna som kommer och käkar en matvåffla här ute, liksom en lördag? Vad skulle det innebära för dem om alla våra hjärtan stod i brand för honom? Alltså när anden sätter hjärtan i brand, då får ondskan gå upp i stabsläge. Då har de inte tillräckligt för att lösa det. Det står i Bibeln att inte ens helvetets portar kan stå emot Guds församling. Alltså så när våra hjärtan står i brand och vi går i Guds kraft, när våra hjärtan brinner, så kan ingenting stå emot. Då kan ingenting stå emot oss. Alltså då får mörkret vika och det finns inga alternativ. Om Guds folk går fram med brinnande hjärtan, då finns det ingenting som kan stå emot. Amen. Vart ska det leda då? Vart är det vi vill med det? Med våra brinnande hjärtan? Liksom. Vad är det vi vill uppnå? Vad är målet? Vi ska gå till Apostlagärningarna 5. Om vart det ska leda. I Apostlagärningarna 5, vers 27 och 28. Står det så här: när det nu blivit hämtade ställdes det inför stora rådet och överste prästen förhörde dem och sa: har vi inte strängt förbjudit er att undervisa i det namnet, alltså Jesu namn? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Alltså nu har ni fyllt Jerusalem med er lära. Det var liksom den första kyrkan, de första kristna. De gick ut och predikade frimodigt. Alltså de gick ut och berättade om vad de varit med om vad anden gör i deras liv, vad Jesus har gjort. Och de fyllde hela staden med det budskapet. Det måste vara vår önskan, det måste vara vår bön som församling, att fylla den här stan med budskapet om Jesus. Det måste vara vår bön att fylla Veddige med budskapet om Jesus och det glada budskapet. Och det finns ingenting konstigt med det. Lite som liksom foodtrucken här. Vad kan vi göra för människor? Hur kan vi välsigna den här byn och liksom presentera Jesus på ett enkelt sätt för människor? Det behöver inte vara konstigt. Och det vet vi också från de första kristna. Apostlagärningarnas andra kapitel talar om vad kyrkan var för Jerusalem på den här tiden. De första kristna, de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardag i skaran med dem som blev frälsta. Alltså det här är ingen raketforskning egentligen. Vi behöver vara nära, vi behöver presentera Jesus så att de har det alternativet. Vi behöver finnas här ute liksom och möta människor och dela budskapet. Och det står här att de var omtyckta. Man snackar om the dude i Veddige och man säger bra grejer. Det är detta det handlar om. Det är precis detta vi ska göra. Alltså presentera liksom vad kyrka är. Att en kyrka gör detta. Och att det får vara omtyckt. Man pratar positivt om det. Det är det handlar om. Och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Det måste vara vår bön. Det måste vara vår längtan. Att sprida budskapet om Jesus. Och varje dag så ska nya människor få komma och liksom möta Gud. Och fler hjärtan får stå i brand. Och det får sprida sig till fler. Det är vår bön. I Jesu namn. Vi ska återvända till Emmausvandrarna en sista gång, tänker jag. Jag måste avsluta med lite tankar kring brödsbrytelsen. Jesus bröt brödet och han gav till dem och deras ögon öppnades. Då öppnades deras ögon, står det. Det här är inte en nattvard som de har, men det kan tjäna som en bra bild över vad nattvarden kan få innebära för var och en av oss. Alltså den här bilden kan få säga någonting till oss om vad som händer i nattvarden. Vad som kan få hända, vad det kan få betyda för oss. Det är någonting med att ta del av brödet som kan öppna våra ögon på ett alldeles särskilt sätt. Våra ögon kan få öppnas för vem han är och vad han har gjort. Precis som de här vandrarna, deras ögon öppnades och de såg Jesus när de fick del av brödet. Så jag önskar bara att idag, för vi ska dela lite nattvard här, så ska vi vara öppna för vad han vill uppenbara för oss i nattvarden. Att vi låter det få vara en helig stund, en avskild del i våran gudstjänst, då vi bara från mig till Gud själv, inte några andra människor inblandade. Vi kommer serveras av människor, men den som bjuder är Gud själv. Så låt det få vara en stund då du söker honom. Och var öppen för vad han vill uppenbara för dig om sig själv. Om sin person. Var öppen för vad Gud vill göra för dig i nattvarden idag. Precis som för Emmausvandrarna så kan ögon öppnas i nattvarden. Så var öppen för det. Tack Herre för ditt ord. Tack Jesus för att skrifterna är någonting alldeles särskilt som vi får grotta ner oss i och där du vill möta oss. Tack heliga ande att du vill vara med och undervisa oss i vår bibelläsning. Jag ber att du ska sätta våra hjärtan i brand, att vi ska längta mer efter att få lära känna dig på djupet genom ditt ord. Jag ber Herre att du ska hjälpa oss att lära känna dig på helt nya sätt. Att få komma tillbaka till den där brinnande längtan efter andra människor, att det ska få sprida sig också. Jag tackar dig för att du välsignar den här församlingen med din närvaro. Tack för att du är här så kraftfullt, Jesus. Tack för att när vi samlas två eller tre i ditt namn så är du här. Och tack för din kraftiga närvaro den här stunden, Herre. Tack för att du vill vara nära i nattvarden. Jag ber för alla som kommer fram och tar del av dig att ögon ska öppnas, att hjärtan ska stå i brand. Tack Jesus för att du vill göra det i våra liv. Tack för att det får vara till välsignelse för andra människor också. Att det inte handlar om oss själva. När vi har mött dig så ska fokus flyttas. Och vi ska ha din blick för den här världen. Att vi ska se människor och deras behov. Att du ska rusta oss för att möta varje människa som kommer i kontakt med den här församlingen. Som kommer nära oss. Att de ska få se någonting annat. Att de ska få se ett alternativ. Att de ska få se ditt alternativ som är Jesus Kristus och att i ditt namn så finns det hopp för varje människa. Att vi kan få närma oss dig, ta del av dig och liksom vandra med dig. Att du är vår hjälpare, att du bara vill oss väl. Tack för din villkorslösa kärlek. Ingenting kan skilja oss ifrån den Herre. Tack i Jesu namn. Amen.